Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag tipsa om årets julklappstips från församlingsfakulteten. Det gäller Bengt Hägglunds båda böcker Arvet från reformationen och Kunskapsteori och metafysik som fram till jul kostar endast 100 kronor styck. För mer information och också om andra böcker till bra erbjudanden, gå in på ffg.se/julklappstips eller titta i julnumret av Hälsning som finns ute på också på vår hemsida. På hemsidan hittar du också information om kommande själavårdsdagen den 11 januari och om vårens kvällsbibelskola som det är möjligt att anmäla sig till. www.ffg.se. Men nu Daniel Johansson.
Andra årgångens evangelium för tredje söndagen i advent kommer från Matteus 11, 12-19. Och det handlar om hur Jesus talar om mottagandet av Johannes döparen och sig själv. Den här texten innehåller ett par större svårigheter som har berett både översättare och utläggare problem. Dels i vers 12 och dels i vers 19. För att få tid till att gå igenom de olika alternativen så kommer vi den här gången behöva uppehålla oss vid texten lite längre än vi normalt sett gör vid de här genomgångarna. Vi börjar i vers 12 som har kallats en av de största gåtorna i de synoptiska evangelierna. He basileia ton oranon biatsetai kai biastai harpatsusin autén. Svårigheten är för det första att verbet biatsetai kan vara både medium och passivum. För det andra hur orden biatsetai, biastai och harpatsusin ska översättas. Och för det tredje hur de båda satserna i vers 12 hänger samman. Vi börjar med den första svårigheten, verbet biatso. Det här verbet uppträder ytterst sällan i aktivum i den grekiska litteraturen. Passivum är ganska vanligt, men allra mest frekvent är medium. Medium kan dessutom vara både transitivt med explicit eller implicit akkusativ objekt och intransitivt. I transitivt medium är betydelsen att använda våld emot någon, att dominera, att övermanna med våld. Intransitivt betyder ordet att använda våld eller kraft. Om vi tar biatsetai som medium i vers 12, måste det vara transitivt. I passivum betyder biatso att bli övermannad eller utsatt för våld eller bli förtryckt. Ser man på den grekiska litteraturen som helhet så har verbet normalt sett negativa konnotationer. Alltså en våldsam handling i negativ mening. Biastes är en våldsam eller häftig person. Och harpazo betyder plundra, ta bort. Men den kan ha både negativ och positiv bibetydelse. Hos Matteus är verbet dock negativt när det används i de följande kapitlen i 12, 29 och 13, 19. När de här tre orden står tillsammans är nog den naturliga slutsatsen att alla tre har en negativ betydelse. Alltså våld snarare än det mer positiva, kraft. Går vi så för det tredje till förhållandet mellan de två satserna i vers 12 som börjar då apo de ton hemeron joanno to baptisto heos arti he basileia ton oranon biatsetai. Och så den andra delen, kai biastai harpatsusin autén. Här argumenterar en del för att det är frågan om en antitetisk parallellism. Nämligen så att den första satsen förstås positivt och den andra negativt. Ungefär så här. Från Johannes döparens dagar ända till nu går himmelriket framåt med kraft. Men våldsamma människor försöker plundrade. Andra argumenterar för att man ska förstå förhållandet mellan satserna som en synonym parallellism. Det som talar för det är för det första att kai är naturligast att förstå som en samordnade konjunktion. Och för det andra står himmelriket som subjekt till verbet biatsetai i första satsen och som direkt objekt till harpazo sin, de röva plundrar, genom pronomenet auten, det som syftar tillbaka på himmelriket i den första satsen. Tar man biatsetai som passivum blir himmelriket utsatt för verbhandlingen i båda satserna. Och vi får en synonym parallellism på följande sätt. Himmelriket blir attackerat med våld och våldsamma män försöker rycka undan det. Så går vi vidare till vers 17. E kopsaste betyder ordagrant att slå sig för bröstet. En gest som uttrycker djup sorg och som man än idag kan se kvinnor i Mellanöstern göra vid till exempel begravningar. Participen estion och pinnon i 18 och 19 står i predikativ position i förhållande till Johannes respektive Jesus. I båda fallen beskrivs närmare hur de kom. Johannes kom under det att han varken drack eller åt och så vidare. Och så den avslutande meningen i vers 19. Kai e dikaiothe. He Sofia apoton ergon autes. De flesta översättningar och utläggningar tar detta uttalande i någon slags positiv betydelse. Men visheten är eller kommer att få rätt genom sina gärningar. Bibel 2000 översätter det så, men vishetens gärningar har gett visheten rätt och folkbibeln, men visheten har fått rätt av sina barn. Folkbibeln 98 väljer här en annan läsart, barn istället för gärningar. Den traditionella översättningen innebär att man gör några visserligen möjliga men inte helt självklara grammatiska val. Först så tvingas man översätta kai adversativt, det vill säga med men och inte samordnande kai. Kai översätts visserligen så i vers 17. Men då kontrasteras en positiv sats med en negativ. För det andra måste man förstå auristen edikaiothe som gnomisk, tidlös. Det vill säga att Jesus gör ett påstående av allmän betydelse. Vilket är ändå ovanligt för auristen. För det tredje, prepositionsfrasen apoton ergon autes måste fungera som agent, alltså det genom vilken visheten får rätt. Det är möjligt, men en ovanlig användning av prepositionen apo. Enligt den traditionella läsningen säger Jesus något i stil med att trots detta släktes vägran att erkänna att visheten är verksam i Johannes och Jesus kommer sanningen ändå att komma fram. En mer ordagrand översättning av det här stället skulle kunna vara den här. Och så har visheten blivit förklarad oskyldig av sina egna gärningar. Och så har visheten blivit förklarad oskyldig av sina egna gärningar. Jesus skulle med denna översättning ironiskt återberätta det utslag hans samtida givit om Johannes och Jesus. Alltså en naturlig fortsättning av anklagelsen som riktas mot Jesus och Johannes. Kai har i detta fall sin vanliga sammanbindande funktion, möjligen med en konsekutiv aspekt och så. Verbet dikaio i passivum följt av prepositionen apo återfinns också i Apostlagärningarna 13:38 och Romarbrevet 6:7 och betyder i båda fallen att bli fri eller frikänd från något. Pronomenet autes ersätter ofta det reflexiva pronomenet he autes, hennes egen. Enligt denna översättning som grammatiskt är mer naturlig fortsätter Jesus sin klagan över samtiden med ett ironiskt tonfall. Alltså, när frågan ställs om visheten varit verksam i Johannes och Jesu verksamhet har visheten förklarats oskyldig till en sådan ur åhörarnas perspektiv. För Jesu lärjungar är det naturligast, är naturligtvis svaret det rakt motsatta. Visheten är skyldig, det vill säga hon har varit verksam. Den här texten är hämtad från ett längre avsnitt i Matteus 11 som handlar om Johannes döparen och Jesus. Avsnittet börjar med att Johannes döparen från fängelset sänder sina lärjungar till Jesus för att fråga om han var den som skulle komma. När de gått undervisar Jesus om Johannes döparen och det hela kulminerar i Jesu kritik av hur han samtidigt tagit emot både honom och Johannes. Det här avsnittet faller naturligt i två delar. Först om hur himmelriket blir utsatt för våld och avslöjandet att Johannes är den utlovade Elia och därefter Jesu beskrivning av folkets mottagande av Johannes och honom själv genom liknelsen om barnet på torget. Så kommenterar vi innehållet vidare och först i vers 12. Utläggningshistorien visar på svårigheten att både översätta och tolka den här versen. Men här är ändå en kort översikt. De grekiska kyrkofäderna lägger fokus på den senare hälften av versen och tar inte hänsyn till den historiska kontexten. De översätter negativt i meningen att de tar de tre ovan nämnda orden som referenser till våld. Våldsmän rycker bort det. Men de tolkar orden teologiskt positivt. De våldsamma är kristna som våldsamt måste döda sitt kött och sina onda begärelser. De latinska fäderna läser också grammatiken negativt, men de tar hela versen i beaktande och läser mer historiskt. Riket måste lida våld därför att det har ryckts bort av hedningarna från sina rätta ägare, judarna. Den dominerande linjen under reformationstiden följer Chrysostomos och ser den andra hälften av versen som en kraftfull uppmaning till att med nit och brådska ta fatt på riket. Men några nya läsningar möter också under reformationen. Andreas Karlstadt menar att verserna handlar om det motstånd Jesus mötte under sin jordiska gärning. Och Philip Melanchthon är den första som tolkar Beatzetai som medium, vilket leder till en positiv teologisk tolkning. Jesus talar om himmelrikets segertåg. Från modern tid kan vi notera följande läsningar. Någon har tänkt sig att de våldsamma var en beteckning på Jesus och hans föraktade efterföljare. Jesus skulle ha tagit upp denna beteckning och använt den positivt. De våldsamma åsyftar i så fall de som med kraft tränger sig in i riket. Andra har föreslagit att de våldsamma är fariseer och skriftlärare som attackerar riket genom att hålla människor utanför det. Och åter andra har sett de våldsamma som en referens till demoner som gör våld mot riket genom att attackera dem som tillhör det. För egen del menar jag att om man följer en översättning som skapar en synonym parallellism mellan de båda satserna, så är det naturligast att Jesu ord åsyftar den yttre förföljelse himmelriket fick utstå. Avsnittets utgångspunkt är ju att Johannes döparen sitter i fängelse, fängslad av våldsammannen Herodes Antipas, och att han snart ska avrättas. Man kommer snart också att planera för att göra sig av med Jesus, något som omnämns i nästa kapitel, Matteus 12:14. Och han blir snart dödad av våldsmannen Pilatus. Vers 14. Där identifierar Jesus Johannes döparen som den i Malaki 4:5 utlovade Elia. En del tidiga kristna som Tertullianus rapporterar om dem som tog detta till stöd för reinkarnationstanken. Det är knappast riktigt då Elia aldrig hade dött utan blivit upptagen till himlen. Tanken var också helt främmande för den samtida judendomen. Det är troligare att Johannes var Elia i den meningen att han trädde in i hans ämbete. Vers 16, begreppet ten genean tauten, detta släkte eller denna generation, dyker upp här för första gången i Matteus, men återkommer regelbundet fram till och med kapitel 24. Den här frasen har sitt ursprung i Gamla testamentet där till exempel ökengenerationen kallas för trolös och syndfull och så vidare. I evangelierna tycks uttrycket syfta på Jesus samtida. Men det handlar inte i första hand om kronologi utan om karaktär. Denna generation liknas vid flodgenerationen eller ökengenerationen. Och vad som gör den syndfull är dess förkastande av Jesus. Allra sist går vi till liknelsen om de två grupperna barn på torget som Jesus liknar sina samtida vid. Frågan är hur man ska förstå relationen mellan de två grupperna i liknelsen respektive Johannes och Jesus och deras samtida. Och här föreligger två möjliga tolkningar. Den vanligaste tolkningen är att man förstår Johannes och Jesus som barnen som ropar och deras åhörare som barnen som inte vill leka. Det spelar ingen roll vad budskapet är, man vill bara inte vara med. Men man kan också vända på perspektivet att det är den samtida generationen som ropar på torget till Johannes och Jesus för att de ska uppträda annorlunda än de gör. Och det finns ett par saker som möjligen talar för den senare tolkningen. Det är den första gruppen barn på torget som talar, legosin. Och det är de samtida som talar, legosin. Och kallar Johannes för besatt och Jesus för en drinkare. Och för det andra stämmer sekvensen i liknelsen dansa, sörja bättre med kronologin Johannes, Jesus. Johannes livsstil var för asketiskt. Man ville ha dans. Jesus var för liberal. Han slog inte på sitt bröst i sorg utan åt och drack med publikaner och syndare. Jesu samtida förkastade både Messias vägröjare och Messias själv.